därför Gud efterföljare som hans älskade barn och vandra i kärlighet, lika som Kristus älskade eder och gav sig själv för oss. Stor hos i Salomos hajsam i det första kapitlet om dina salvers dot och ditt namn är som en utgud salver. Således kunde det sägas om den stora och härliga brudgum. Och det är detta som vi finner att Gud är den stora salveblandaren. Han har kunnat blanda salver som ingen annan kunde göra det. I det gamla testamentet vi finner att han överlåt icke till människor att blanda den rökelse och den salve som de skulle bruka till salvelse. Han gav en fullständig beskrivelse själv av vad de skulle bestå av. Den salve skulle bestå av fyra forskelliga delar. Och av dessa fyra ting, det skulle vara lika vett. Och de skulle blandas på salvernas vis. Men det skulle inte laves något det var maken till det. Ty det kunde icke vara en annan salve som skulle efterlikna det. Den skulle stå lika fram alene och ingen salve skulle nå till det. Och jag tror att orsaken till att Gud gav dessa anordningar var att denna salve var ett bilde på vår välsignade Herre och Frälsare. Det är icke tillfälligtvis att också i det nya testamentet vi finner dessa fyra ting i Matteus evangelium, i Markus, Lukas och Johannes. Jag synes att vi finner de tillsvarande tankar i förbindelse med dessa salver. Nu jag vill icke ta tid denna morgonstund att påpeka de forskelliga ting och likhet i mellan dem och lärdomen i förbindelse med Herren. Men kun att minda våra hjärtor om att dessa fyra salver de måtte till för att göra den stora salven. Ty Kristus var konge, han var tjänare, han var människans son och han var Guds son. Och det var likväl i det alltsamman, han var icke mer den ene än vad han var den andra. Det är ju icke som människor. Människor är alltid till den ene sidan. Det är för mycket av det ene och för lite av det andra. Men den Herre Jesus i ham var livet över det hela. Så det var detta att dessa salver de skulle blandas samman till en välluktande salve. Men icke alene det. De skulle stöta det. De skulle bliva gjort smått och där skulle bli lagt in för Herren. Och mina vänner, det är detta vi ser i evangelierna. Liv här för Gud, men aldrig duftade han stärkare och härligare än då han uttömde sin själ till döden för dig och för mig. Och därför är det att då han uttömde sin själ den dag, då blev huset fyllt med salvens doft. Men det var ju icke ett litet hus, lika som i Betania, men huset var denna världen. Och huset var själva härligheten. Duften fra Kristi offer fylte hele Guds universet. Og da kan vi se storheten i den duft der steg opp fra Kristus. La meg understreke først og fremst at det var særlig at dette her det galt Gud, for det står: å vandre i kærlighet, like som Kristus elsket dere og gav seg selv som en gave og et offer Gud til en velbehagelig duft. Jeg elsker å tenke på dette, hva Gud selv får ut av Jesu Kristi død på Golgata. Det er ingen av oss der kan vurdere Kristi død som Gud Faderen selv kan vurdere det. Vi finner at alle offringer i den første Mosebok, de var alle sammen brennoffer, så vidt jeg kan se. Vi ofte taler om et syndoffer i første Mosebok, men jeg kan ikke finne det med unntagelsen av dette uttrykk at synden ligger for døren i forbindelse med Kain. Men ellers var alle offringer i første Mosebok brennoffer. Og brennoffer, hva var det særlig med dette? Brennoffer var at offret ble lagt på alteret, og det steg opp til Gud som røk. Og da står det at Gud luktet en velbehagelig duft. Dette offer var noe som var for Gud. At det duftede for ham, det var noe der var ham til velbehag. Og kjære Guds børn, jeg tror at den gang at Jesus Kristus gikk til Golgata, da var det at Guds hjerte ble glad og tilfredsstillet. Han måtte åpne himmelen den gang at Jesus gikk ned i dåpens vann, og han måtte si at denne er min sønn i hvem jeg har velbehag. Men aldri var Kristus Gud til større velbehag enn da røk fra ham, duften fra Golgata steg opp til tronen. I kraft av sitt eget blod, han går inn for Gud der. Det var Gud som en velbehagelig duft. Nå, jeg tror at da Gud lukte disse offringer i det gamle testamentet, jeg tror de duftede av Golgata. De duftede av Kristus, og derfor var disse offringer til velbehag. Så det gleder våre hjerter at det står et sted at han har mottaget oss i den elskede. Hvorfor skulle den røkelse være i helligdommen? Det står nettopp fordi at Gud ikke skulle lukte mennesker, men at han skulle lukte den velluftende saken. Du og jeg som mennesker, vi lukter av døden. Vi lukter av døden. Men da den salve kom inn i helligdommen, det luktet av Kristus, og derfor er det at Golgatas kors, det ble en vellukt for Gud. Det steg opp til Gud, og du og jeg er blevet mottaget i den elskede, mottaget i Guds enbårne sønn, og derfor er det vi lukter av Kristus og ikke av oss selv. Så vi gleder oss over det. Og min venn, hvis du er her i dag, og du tror at du kan blive Gud til velbehag i deg selv, eller noe hva du har gjort, glem ikke at du kun ikke komme inn til Gud uten den välluktande salve som talar om Kristus. Det är alene Kristus. Det är välbehagligt för Herren. Så vi gläder oss över det idag. Att Gud fann en i vem det var han hade välbehag. Ingen kan värdera Kristus som du. I huskar i Ande Mosebok. Att då vi hade ett apostelamme. Att det skulle icke vara något till års till den nästa dag. Varför icke? Nej, om de icke hade appetit och kunde spisa det hela, det var en som kunde värdera hela påskelammet. Och därför må det brännas, det må stiga upp i rök till Gud, till han kunde värdera. Ah, vi synes att Kristus han duftar, och det namn det duftar synger vi. Men ingen av oss förstår vår maje det dofter utan Fadern alene. Han förstår det. Men låt oss icke glömma, han har mottagit oss i kraft av denna vällukt der steg upp från ham. Så du och jag har inte att rosa oss av. Det är Kristi vällukt. Och det är ett offer som är fra, det är ett offer som är välbehagligt för Gud. Den andra tanke som var framför mig var detta i andra brev till Korintierna. Och där sa vi att det var icke alene detta att Kristus han doftade. Men nu finner vi från andra Korintier 14 här. Men Gud vare tack, som alltid lader oss vinde seger i Kristus, och ved oss åpenbare sin kunskapsduft på vart steg. Sin kunskapsduft på vart steg. Då Paulus kom ut med evangeliet, det var en härlig duft, ty det var den samma salve. Detta skulle icke komma på något annat människa än en präst, den salve i det gamla testamentet. Men nu visar det sig att siden Kristus, den stora salve, blev utgjut på Golgatas kors, nu är det att den spreder sig. Den spreder sig. Och den spreder sin duft till världsteg. Så världsteg som Paulus kom med evangeliet. Vad var det att det duftade av? Duftade av Paulus alldeles icke. Men hans budskap var Kristus och Kristus alene. Åh, mina vänner, jag tror att det är stort att vi tänker på det. Han sa icke längre jag, men Kristus. Johannes sa, se det Guds lam av er enaste en som är salvad av Gud. Hans önske är att Kristus må vara det som doftar på ett. Och då vi förkynder evangeliet om den välsignade Herre och Frälsare, då är det Kristi vällukt vi spreder runt omkring. Kära Guds barn, är det Kristi vällukt som vi spreder runt omkring i denna värld? Låt oss förkynda Kristus, och då skall denna duft följa oss alla städer var vi kommer. Det är Kristus är en vällukt och icke ande. Vad vi är eller vad vi har gjort är inte, men det är han och vad han har gjort. Han är en vällukt och på eftersteg. Herre Guds barn, i här på dessa öar I har ett ansvar att bära duften av evangeliet till verkstad för Jeres öre. Icke bara där var du bor, men du har ett ansvar att bära till de andra bygder var de icke hörde på denna måde. Ty duften ska spredas till verkstad. Ja, och det är nettopp så. Men det verkar icke alltid så som man kunde önska. Ty vi är en Kristi vällukt för Gud. Bland dem som blir frälst och bland dem som går förtappt. Gud har sänt dig och mig ut med Kristi vällukt. Och vi ska vara en Kristi vällukt för Gud. Ah, säger du, jag trodde det var för dessa människor. Nej. Kära Guds barn, vi lever vårt liv icke för människor och inför människor, men vi lever vårt liv för Gud, för Gud. Kristus var en vällukt för Gud, och den som icke är en vällukt för Gud, han är heller icke en vällukt bland någon annan. Nej, det är där vi talar och icke här ute. Och evangeliet var en vällukt för Gud. Och många gånger har jag tröstat mitt hjärta. Och därför har jag prövat på i förkyndelsen att hålla fram Kristus alene. För då vet jag att när jag förkyndar Kristus, om ingen annan är glad för det, så är Gud glad. Så jag predikar icke bara för människor, men för Gud. Ah, det är det. Därför säger Paulus, vi är icke dem där laver budskapet om för att passa människor. Nej, ty, säger han, vi förkyndar det inför Gud. Och för det ska vara en vällukt för Gud. Och vi är en Kristi vällukt för Gud, på världsstid, var vi bärer det glada budskap. Hvordan virker det så på människor? Någon, jag förstår icke den här texten. Jag vill icke säga att jag förstår det. Men det visar sig, ty det är en Kristi vällukt för Gud, bland dem som blir frälst, och bland dem som går för tack. För disse en duft av död. För henne en duft av liv till liv. Vad har evangeliet, min vän, varit? Det är hvordan virker det på dig. Det är inte att evangeliet frälser dig eller besejlar din dom. Enten det ene eller den andre. Og det er en alvorlig ting at høre evangeliet. Hvis du tager imod det, så stiger det op, og det glæder Guds hjerte. Det er en duft for Gud. I en sjæl er gået over fra døden til livet. Men hvis du forkaster det, det er til død. Tänk på det, min vän, hur allvarligt det är. Men lovet vare Gud för varje gång att det är en duft av liv till liv. Och det stiger upp till Gud som en vällukt. Till själen är gått över från döden till livet. Då tänkte jag icke lena om detta. Men det står också med hänsyn till oss själv. Kristi vällukt skulle vara i oss. Vandra i kärlighet, lika som Kristus älskade eder och gav sig själv för oss som en gave och ett offer Gud till välbehag. Det var ju märkvärdigt att han skulle således önske och tala om att denne duft, den skulle vara i dig och mig. Ett människa plejer att dufta av det som de är i förbindelse med. Det står om Esau att han duftade av en mark som Herren hade välsignat. Ja, det är gott att dufta av en mark som Herren har välsignat. Och bruden, läs i Salmos höjsam, hon duftade av äpplen. Hon duftade av druvor och virak. Hon duftade av vissa havar, var hon gick och arbetade där. Och det är nettopp så. Du och jag, vi vill komma till att dufta av det som vi är upptaget med. Och dufta av det som vi är i förbindelse med. Jag hörte om en broder i England och han arbetade på en sebefabrik. Och varje gång då han kom in på möte, det luktade av disse så starkt, av disse välluktande saker. Så det egentligen generade folk, det var ju så starkt. Så blev de enig om att en skulle snacka med honom vad detta skulle vara, om han behövde att vara så förfänglig att han skulle bruka så starka välluktande saker, om han inte kunde lika som lättelig på det. Men så där de snackade med honom, då låg han bara, för han sa, det kan jag inte göra för. Det är lika som är en plaga för mig. Som det är för en. Jag har brukt alla möjliga föranstaltningar för att dämpa det här. Men du ser, jag arbetar på en sebefabrik och det är mig där blandar dessa välluktande saker. Och de kommer in i mig och jag kan ingenting göra. Så jag luktar av den sebefabrik alla städer var jag kommer. Och mina vänner, om vi var så upptaget med Kristus och så fyllt med ham att de ville smitta alla städer var vi kom. De vill alla förstå att disse har varit med Jesus. Ty de luktar av ham. Ja, ja. Man kan märka de har varit i hans närvaro. Och att Gud ville göra det så. Att vi ville komma till att lukta av ham. Men det står om döda flor att de gör salverna salve, de gör det till att de stinker. Ja, ja. Att i stället för att vara en välluft, det är en dålig. Och Herre Guds barn, vi allesammen bärer en duft med oss. Enten är det Kristi välluft, eller är det de gamla människa och dödens väl. Och det är dessa döda flor där ödelägger det hela. De ting som är av oss själv och av ködet där ödelägger det hela. Det är gott när damerna har rengöring om förhållet och får alla döda flor ut. Ja, ja, men se här. Det ville vara gott om vi allesammen hade rengöring och fick alla dessa döda flor ut av salven. Så kunde den komma till att vi blev en vällukt för Gud. För de döda flor är som de små rävar, de fördärvar vingården av den dejliga lukt. Låt det så vara, kära Guds barn, att vi duftar. Och när du och jag duftar av Kristus, så blir det till detta att allt vad vi gör, det duftar av ham. Vårt budskap i evangeliet, det ska dufta av ham. Vår vandel här bland människor, vi ska dufta av ham. Det är inte så att några människor har varit så stora talare att vi hade en sådan inflytelse i församlingen. Jag känner män som inte har varit så stora talare, men de hade en väldig inflytelse i församlingen. Till de duktade av Kristus. Och därför var det till så stor välsignelse. Så må Gud hjälpa oss allesammans att vara mer i Herrens närvaro. Omgås mer med ham själv. Och då tror jag att det är den enaste måde att dufta. Och så var det av vår bror, han talade om enhet. Ja, det är inte detta. Se, säger han. Se, när bröderna bor samman, det är som den kostbara salven. Ja, det duftar. Detta här samfund ibland Guds barn, det duftar som ingenting. Och det är bara det döda. Brevet till Hebreerna, det andra kapitel och det tredje vers. Vårledes ska då vi undfly, om vi icke akter så står en fräls. Vårledes ska vi undfly, om vi icke akter så står en frälsa. Människor har prövat på att besvara alla spörsmål. De är säkert kommit till kort i de flesta spörsmål. Men detta spörsmål har de aldrig kunnat få svar på. De har stått nu i 2000 år omtrent, men ännu är det icke besvarat. Vårledes vi skulle kunna undfly, om vi icke akter så står en frälsa. Hebreerbrevet talar om en stor frälsa och en stor frälsa. Varför är denna frälse stor? Tanken kom till mig att det är grundet på den förfärliga förtapelse som man blir frälst från. Har du tänkt, min vän, att du är på en öde väg? Att du är på en väg där förer ned till evig förtapelse? Intet människa kan fortälla hur förfärlig denna förtapelse är. Det visar sig att få av apostlarna och talarna i det nya testamentet har prövat på att förklara det. Den eneste som verkligen har givet oss någon förklaring om det är den Herre Jesus Kristus själv. Och han är den som trak förhänget till sida och låt oss skue in på den andra sidan och låt oss se en man i helvete och att han var i fina och den fruktliga erfaring som den man hade. Och det är den Herre Jesus Kristus där förtäller oss angående denna förtagelse att det är vår ormen icke dör och vår ilden icke blir utslukt. Har du tänkt på det? Att denna förtagelse, det är för evigt. Åh, min vän, du kan icke gå den väg. Du må icke havna i den fryktliga förtagelse. Det är det som vi allesammans har förtjänat. Det är icke det enaste människa
det har förtjänat att vara i himlen. Vi borde allesammen vara bortkastet från Guds närvarelse i det eviga förtapelse vi hade förtjänat. Det är därför att denna frälse är stor. Till Gud frälser människor från det djupaste djup, från den fruktligaste förtapelse. Tänk på det, min vän. Overväg det. Har du bestämt att vara i all evighet i det eviga mörker vår ormen icke dör och ilden icke utslås? Det är fruktligt att tänka på det. Om inte andet kunde bevisa det, så ville jag minna dig om att denna frälse är stor grundet på vad det kostet. Och det var icke att det kostet en obetydlig sum pengar, denna frälse. Men det kostet himlen det bästa som himlen äger. Det kostet Gud sin son den enborne. Och det kostet Jesus Kristus sitt dyrbara liv. Han måtte gå den väg till Golgatas kors. Han måtte bliva under Guds rättfärdige vrede fördömt för dig och mig. Åh, min vän, tänk på de fruktliga kvalar där gick över hans själ. Tänk på de fruktliga lidelser där gick över ham. Tänk da Guds rättfärdige dom skulle det över Guds enborne son. Det var en stor frälse. Ty Jesus Kristus, han gav sitt dyrbara blod. Intet mindre kunde slå till att frälsa dig och mig. Denna frälse är stor också fordi att det är fullkommen. Det står att han kan fullkommen frälse dem där kommer till Gud vid ham. Vår broder fortalte om den store mästerverk da Jesus Kristus döde på Golgatas kors, och att det var icke många där stod med ham. Ingen kunde hjälpa ham i denna stora gärning. Men, min vän, ingen kan hjälpa ham med hänsyn till att frälsa din själ. Nej, det är hans stora mästergärning. Han vill icke hjälpa dig att frälsa dig själv, alldeles icke. Han vill fullkommen frälsa dem där kommer till Gud vid ham. Han vill ta dig upp som en hjälplös synder. Han vill lyfta dig upp och han vill frälsa dig helt igenom. Och icke alene vill han frälsa dig helt igenom. Han vill frälsa dig hela vägen hem. Därför är denna frälse stor. Ty det är en fullkommen frälse. Den Herre Jesus Kristus själv är fullkommen. Och den frälse där tillbydes människor är en fullkommen frälse. Icke alene detta, Hebreerbrevet förtäller oss, att det är en stor frälse grundet på vår länge det var. Det är icke att han vill frälsa dig för en dag, eller för en uke, eller för en månad. Det står att han är upphav till evig frälse för alla dem där tror på ham. Den Herre Jesus Kristus, han är upphav till evig frälse. Jag vet icke vem var upphav till den andens slags, därför kundes många steder idag. Men ett vet jag, att Jesus Kristus är upphav till evig frälse. Och min vän, om du kommer i aften, han vill frälsa dig med en evig frälse. Den förtapelse är evig, och den frälse är evig. Så min vän, det är inte en evig förkastelse för dig eller evig frälse. Vad ska det så vara? Det är också en stor frälse, fördi det står i Hebreerbrevet 9 att han kommer till frälse för dem som väntar han. Vad vill detta säga? Det vill säga icke alene att din själ är frälst, men han är intresserad också i ditt legeme. Legeme, själ och arm. För när den Herre Jesus Kristus kommer, det är till frälse för ditt legeme såväl som din själ. Han vill bortrycka sin menighet från denna världen och till den eviga härlighet. Och där skall du alltid vara hos ham. Han kommer till frälse för dem där väntar ham. Och vem är vi där väntar ham? Vi är vi där har tagit emot ham. Tror på hans namn. Vi väntar att han vill komma och hämta dem hem. Och det är till frälse för legeme och själ och om in i den eviga härlighet alltid att vara hos ham. Och tänk min vän, icke för en dag, icke för en uke, men evigheternas evigheter att vara samman med ham. Jag är bleven förfärlig glad i det vers i Daniels profeti, vår det står att de förståndige, de skulle skinna som himmelvälving i deras faders rike, och de där förte många till rättfärdighet skulle stråla fram som stjärnorna för evigt och för alltid. En härlig frälse, en frälse för evigt. Kan du förkasta den frälsen? Icke alene det är stor, för det är så lika till. Det är så lika till. Inte det göra, inte min vän att göra, men du kommer blott som du är. Vad står det i Guds ord? Tro på den Herre Jesus Kristus, så ska du bli frälst. Frälsa dig nu i denna stund. Utsätt dig icke, min vän. Kan läsa från vers 17. Vers 17. Och då Jesus drog upp till Jerusalem, tog han de 12 disciple till sida och sa till dem på vägen: Se, vi går upp till Jerusalem, och människosönnen skall övergives till yppersta prästerna och de skriftlärde, och de ska döma han till döden och övergiva han till hedningarna till att spottas och utstrykas och korsfästas, och på den tredje dag skall han uppstå. Läs nu ett vers i Markus evangelium. Markus evangelium av det sjätte kapitlet. Sjätte kapitlet och vers 31. Vers 31. Och han sa till dem: Kom nu i med mig avsides till ett öde steg, och vill eder let ut. Till där var många som gick till och fra, och det blev icke en gång tid för dem till att få sig mat. Så drog de avsted i båten till ett öde steg för sig själv. Läs nu igen i Matteus evangelium. Matteus evangelium av det 14 kapitlet. 14 kapitlet, Matteus evangelium. Och det är 13 vers. fjortonde kapitel. Ja, vi läser från vers 12, fjortonde kapitel och tolfte vers. Och hans disciple kom till och tog hans lägeme, det vill säga Johannes disciple, och lagde det i graven, och de gick och fortalte det till Jesus. Da Jesus hörte det, drog han därfra i en båt, avsides till ett öde steg. Och da folket fick höra det, följde de efter ham till fots fra byen. Också i det samma kapitel, och det är längre ned i kapitlet, och vers 3, vers 22. Och strax nötte han sina discipler till att gå in i båten och sätta över till hinside för ham, intill han hade ladat folket fara. Och då han hade ladat folket fara, gick han avsides upp på berget för att beda. Och då det var blivit aften, var han där alene. Det sjuttonde kapitel, samma bok, Matteus 17, och det första vers. Och sex dagar därefter tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans broder Johannes, och förde dem avsides på ett håll om solen, och hans kläder blev vit som lys. Och se, Moses och Elias viste sig på dem och talte med ham. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus, Herre, det är gott att vi är här. Vill du, så skall jag göra tre boningar här, en till dig och en till Moses och en till Elias. Medans han ännu talte, se, då kom där en lysande sky och överskuggade dem. Och se, där kom en röst ut av skyen som sa, detta är min son den älskade, i vem jag har välbehag för ham. Och då disciplerna hörde det, föll de ned på sitt ansikte och blev mycket förfärade. Och Jesus gick bort och rörde vid dem och sa, stå upp och frukta icke. Men då de upplyftade sina ögon såg de ingen utan Jesus alene. Må Herren nu välsigna för oss läsningen av sitt dyrbara ord. För några år sedan kom vissa skriftsteder mycket kraftigt framför mig, och de var till stor välsignelse för min själ. Och nu då jag tänkte på dessa möten, kom de igen framför mig. Jag har kunden en gång talt över det, och jag blev så glad för det igen, då jag blev min plan för det igen, då jag blev mindet om det. Du har lagt märke till ett lille ord som heter avsides, och detta ord har väldigt stor betydning, ty det har ett stor betydning för Guds barn. Det är något där egentligen hör med till Guds barns liv och vandring. Det är att komma av sidan. Det är något som världen slett icke synes om. Vi vill gärna plockas till de stora byar av de stora städer av vara bland de stora skar. Men att vara av sidan av alene, det är deras plan. Och jag tror att Satan han sörjer på att vi oomvända är icke någon synde allena. Det var en Guds förnekter och han förnektade Gud och alltid emot Gud. En sa till honom, du har aldrig prövat att vara allena hos Gud. Och han säger, visst du var alene hos Gud i 15 minuter, så vill du vara omvänd. Och han bad han pröva om att vara 15 minuter alene. Han prövade. De första 5 minuter var något oroligt. De nästa 5 var nästan outhålligt. Och innan de 15 var kommit, då var han på knä och ropte till Gud om barmhjärtighet. Satan vill icke ha att syndare får lov att vara alene med Gud. Och därför har han alla dessa förnöjelser och alla de ting där tillträcker människor för att de aldrig kan uppleva att ha en tid alene med Gud. För visst de fick denna upplevelse, de ville bliva omvänt och jävligt. Men Guds barn, de har lärt att vara alene med Gud. De har varit deras erfaring helt igenom. Du kan se i det gamla testamentet att Gud han satte stor pris på att få sina barn för sig själv. Det står att Enoch vandrade med Gud. Det står att Noah vandrade med Gud. De var män där hade lärt att, som vi plöjade och säger på engelsk, practice the presence of God. De vill säga att öva sig i att vara i Guds närvaro. Och det är en stor ting för oss att lära att vara i Guds närvaro. Nu Moses hade 30 år i Egypten, men Gud tog honom avsides i 30 år. Och de ting som han lärde i de 30 år avsides i öknen, de var de största ting i hans liv. Gud har alltid tagit dem avsides som han vill bruka i sin tjänaste. Och de har varit hans mål helt igenom att taga dem avsides så att de kunde gå i skolan. Någon har upplevt att vara avsides den största del av deras liv och måste för bara några få begivenheter att träda fram och göra Guds gärning. Men det var deras livsverk. Men de hade varit nästan hela deras liv i Guds närvaro för att göra dessa få ting. Nu det visar sig att det är nettopp den samma idag. Att Gud vill gärna ha sina barn avsides. Och här är Guds barn, Monike, att vi tränger till detta här. Det är en sådan förfärlig jagen i denna världen. Guds barn är upptaget med arbete och arbete ut på havet i all den möje och vansklighet de har där, i hemmet, på verkstedet, bland världens människor, övertryckande, övertryckande, de är allsamman, alltid att jaga och jaga. Men Gud har icke önskat att det skulle vara på denna måte. Han vill gärna ha sina barn avsides. Och jag tror att slike stunder som det vi har nu är nettopp detta som är det stora. Att vi kunde förstå att vi är avsides med den Herre Jesus Kristus alene. För mig det må offres, då Abraham vill vara avsides med Gud, den gång han skulle offra Isak. Han måste förlade sitt hem, han måste förlade sina tjänare och aftene. Allt det högste till denna världen må han vända ryggen. Och där ute som han säger, vi går där och till där. Ja, det var detta som Abraham måste offra för att vara där. Och Herre Guds barn, må det icke är så att vi borde offra något för att vara alene med Herren. Och det är där vi får kraft och styrka. Det är där vi får hjälp av uppmuntring. Och jag tänker att det är där var vi får undervisning. Vi läste om att Jesus, han tog sina discipler av Jesus. De var ju på vägen upp till Jerusalem. Det var massor av människor där samlade om dem. Men dessa människor massor hade icke öre för att höra de ting som Herren ville fortälla sina discipler. Så han tog dem avsides och han säger till dem, jag ska fortälla eder något. Och han inviger dem i de stora hemligheter. Hemligheter om vad? Vi går upp till Jerusalem och där är det människosönnen ska förkastas och människosönnen ska korsfästas. Nej, han ska stå upp från de döda. Ja. Och så dessa discipler, de var inviet i Guds hemligheter. Ja, för de kom till Jerusalem hade han förtalt dem dessa ting. Och Herre Guds barn, om du och jag icke är avsides, så kommer vi aldrig att kända Herrens hemligheter. Det är därför det är så många av Guds barn, det är ovitande angående de gudomliga ting. Bara för att vi har icke varit tillsträckligt i Herrens närvaro. Om du läser om Daniel, den man som fick vide Guds stora hemligheter, du finner att Daniel, han tillbrakte timmar och dagar och uker i bön till Gud. Det var en man som hade lärt vad det var att vara avsides. Och fick han vide något, ingen annan man i hela Babylons rike visste så mycket som Daniel. De förståndige är dem där har varit avsides i Herrens närvaro. Och i kära unga, låt mig säga det. Det är ingen kort väg till att kunde uppnå att kända Herrens ting. Du kan icke lära dem från en bok, och du kan icke lära dem från en annan. Du må lära dem avsides med Herren. Om du icke har tid om dagen, så ta tid om natten, för du må vara avsides för att lära vad Herren har att säga. Tänk på Maria. Hon förstod att det galt om att vara avsides. Marta var upptaget med meget arbete, men Maria satt vid Jesu fötter. Jag vill icke säga att Marta icke satt vid Jesu fötter, men hon hade icke så mycket tid till det, och hon var upptaget med allt annat. Men du skall finna att Maria var den som kände hemligheterna. Du fann icke Maria vid graven med salve den gång att den Herre Jesus Kristus stod upp från de döda. Hon var icke med de andra med salve. Nej, hon hade varit där för länge sedan med sin salve. Hon salvet han till begravelse för han döde. Hon var inbjudet i hans hemligheter och därför var hon annorledes från de andra. Och herre unge, det är detta. Om ni vill vara något för Herren, och Herren han tränger till unga män här på Färöarna, att hjälpa att få skipet igenom alla stormar, han tränger till män, men dessa är alene dem där har ville offra något. Du får det icke, kära unge troende, på den lätt måde. Du må få det på den måde att du har tillbratt tid i Herrens närvarelse. Du må offra allt för det. Jag är ofta fortalt den lilla erfaring som jag hade som ung, där Herren gjorde det klart för mig. Jag plöjde att röpa med de andra drängen om aften, men så en aften var jag borta. Två aftener var jag borta, tre aftener var jag borta. Så säger de, vad är det i vägen? Är det något i vägen? Nej, icke spår, säger jag. Ja, men varför var du icke där? Jag har bestämt att vara hemma och läsa min bibel. Ja, det var min avgörelse. Och visst jag icke hade bestämt det, så hade jag icke varit här idag. Nej, och herre unge, men I må offra något. I må vara avsid. I må ta avstånd från allt som är måske ganska riktigt och gå. Men det är ingen annan väg. Och jag tror att när vi kommer samman på denna måde, det är något i det. Några vill icke offra deras tid i deras hem och behagligheter för att komma samman på denna måde. Men jag tror att Herren vill löna alla dem som har offrat något att komma avsida. Du vill lära hans hemligheter att kända i hans närvaro. Vi läste ett annat skriftsted och han säger till dem att de skulle komma avsides och vila. Jag syntes att det är många hjärtar som är trött. Icke alene trött av livets vanskligheter, men det visar sig att Satan har en måde att göra Guds barn trött och missmodig. Han sätter det ena tingen, han sätter det andra tingen, och det bryter vår mod, och vi tappar modet. Och vi blir trött av det alltsamma. Och vi följer som när vi ska uppgiva det alltsamma. Det är inte väl. Kom, säger Herren till sina discipler. Där det stod värstkull och humöret var gått ned. De var missmodig och de var trött. Kom, säger han. Avsides. Alene med mig. Och vila ut. Åh, det var välsignat. Och kära Guds barn, jag har funnit gång på gång de tider att vara samman med Guds barn, samman med den Herre Jesus, där han kallade sitt underfulla ord för oss. Och det har varit tider där min själ kunde vila. Vila i Kristus. Vila i hans fullbrakte verk. Åh, kära Guds barn, är du trött? Trött av livets vanskligheter? Trött av alla dessa besvärligheter? Andlig såväl som timmelig? Trött av all den skuffelse? Åh, vi kunde önska att denna stund ska vara för oss alla samman en stund då alla bördor blir lagda. Och att vi är samlat om Herren alene, det är nästan det vi har prövat att göra i bön. Vi har kommit med vissa bördor och vi har lagt dem över på Herren. Ja, låt oss bara låta dem vara det. Men det är som oftast att vi kommer med vår bygde och så vi överlader det till Herren, men innan vi går vi tar den upp igen. Men nej, vi må bara låta den vara där. Kom, säger han, avsides och vila ut. Det var en annan tid och det var detta. Att de kom till den Herre Jesus och de låter vide att Johannes döparen att han var död. Hans discipler, de vet vad skedde med Johannes döparen. Och den Herre Jesus var förfärlig god med Johannes döparen. Han säger det är icke en större fötta kvinna än Johannes döparen. Och han var förfärlig glad för Johannes. Men det skedde nog. Johannes, han var lagt i fängsel. De förlamte hans huvud på ett tag. Ja, ja. Och hans legeme blev tillbaka. Och de tog det och de begravde. Ja, vem skulle de fortälla om detta här? Vem bröt sig om att höra detta? Skulle de gå till yppersta prästerna och de skriftlärde och fortälla dem nej, 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 de bröt sig inte om det. Vem skulle de gå till i deras sorg? De var visst det enaste. Och de kom till Jesus och de fortalte ham. Och då läser vi att Jesus tog hans discipler till ett öde sted av sidan. Ja, i sorg, det är icke något, det är så gott för sorg, än att vara avsides alene med Herren. De säger, hon har mistet en sin kära, den har mistet en de älskat. Och så säger de, låt dem ha något sällskap, låt dem icke få lov att tänka på det. Mina vänner, detta är icke Guds måde. Nej, han säger egentligen, saliga dem där sörger, för de skall vara tröstet. De skall vara tröstet. En sa till mig idag något om att vara nedbrott. Men, om det icke var så att Guds barn blev nedbrott, så behöver det ingen att veta kväka den. Men det är därför, fördi att vi är nedbrott, att vi tränger till den välsignade Herre och frälser att veta kväka oss. Och vi finner att han kunde veta kväka den. Vi har allesammen prövat sorg av en eller en annan av. Det är icke ett hjärte här som icke skjuler en sorg. Det är icke en enaste som icke har en bekymring. Det är måske icke att du har tagit en av dina kära att de har gått bort genom döden. Det kan vara detta. Och en stor sorg det är. Väl, denna stund skulle vara en stund till tröst för våra hjärtan som har mistet våra kära. Eller är det måske detta där en där säger, och den dräng, den dräng, den dräng. Han går världens väg, han är till stor sorg och bekymring för mig. Kära Guds barn, bär du dig in för Herren i bön, och må denna stund också vara en vederkvägande stund för dig. En annan säger ja, men det är den pike, ja, ja. Och du har många nätter som du icke sover, men bär henne fram till Gud i bön. Kära Guds barn, jag tror
att aldrig behöva Guds bön, att bede mer för deras bön än idag. Denna världen är ond. Den har aldrig varit värre. Och Satan har aldrig varit starkare. Och vi måste sätta en väldig gärde av bön runt omkring dem. För att bevara dem från denna världen och dens undergång. Men det är bättre att vi allikeväl med all vår sorg, vi kan träcka oss tillbaka till det ödesta, till det stilla steg av den som sörger, han skall bliva tröstet. Du vill märka att den Herre Jesus Kristus, han kommer dig när, och han säger, jag känner, jag förstår, jag vet, jag känner det allt samman, och han öser in sin välsignade glädje och tröst och uppmuntran. Allt sidas att bliva tröst. Och vår välsignade är, kära Guds barn, vi kan inte fortälla dessa ting för världen. Vi kan inte fortälla det måske till våra närmaste, men vi kan ösa vårt hjärta ut till Herren alene av sidas med honom. Och låt denna stund av er, en stund av världen är utelukket. Låt det vara en stund av er avsides, men Herren, att vi öppnar vårt hjärta, att vi tömmer all vår sorg ut för ham. Och att vi låter oss tröstas av Herren. En gång var disciplerna och Herren samman. Det var mig att göra. Så han sände dem över sjö. Och men han gick inte med dem. Han sände dem över till den andra sidan, att de kunde få en lilla vila, säkert. Men han själv, han gick upp på berget, avsides, alene. Och vad gick han därför? Han gick för att bede, att bede. Ah, mina vänner, det är så mycket talat om bön i våra dagar, men så lite gjort i denna mening. Det är ganska säkert, om det hade varit mindre talat om bön och mer praktiserat, det ville ha sett helt annorlunda ut på våra öar idag. Men sagan är den, vem är det förgiver de timmar om dagen och de timmar om natten till att vara alene i bön med Gud? Och kära Guds barn, det är här vi har försömt oss. Är det icke detta att vi ska preka om bön och om bön? Min vän, hvis du lever ett bönens liv alene med Herren, det skall visa sig i ett gudfruktigt liv, och det skall visa sig i en andlig kraft och friskhet över dig. Men, mina vänner, vi kommer aldrig till att uppnå något med att pröva att stappa det ned att halsen på våra syskende med bön och bön och bön. Ah, nej, detta är icke något som vi kan tvinga den ene eller den andra till. Det må komma av hjärtets strång att vara alene med Herren och att vara i bön till ham. Kära Guds barn, vi behöver icke gå till vår nabo och anklaga ham. Du beder icke. Nej, men jag vet i det fall att jag har bara mig själv att anklaga. Att jag är kommit till kort i detta. Det har varit mycket arbete och mycket sträv och mycket att göra. Men för lite bön. Att sidas på berget i bön. Att då vill dessa möter vara en kraft. Om vi har lärt detta, kära Guds barn, låt det vara också för oss en tid då vi är avsides i bön till vår Gud. En gång tog Herren sina discipler avsides igen upp på berget denna gång. O Herre, vi är så trött och matlös, säger vi. Ja, jag bara tänker att de har sagt det. I vart fall, det var bara tre. Det gick hela vägen upp. De andra blev nedanför. Och dessa tre nådde upp till bergets topp. Och där de var där uppe, hade de lönt sig att komma avsides alene. De kände Jesus. Jo. De visste om ham. De hade ju levet med ham. De kunde tala till de andra om Jesus. Ja, men de kände ham inte. De kände ham inte. Ah, det är stor forskel, kära Guds barn, på hvordan vi känner en person. De spurgade mig, känner du den och den? Ja, jag vet att de heter det och det, och jag vet var de bor. Men mer än det vet jag inte. Men om du spurgade mig om jag kände någon av mina vänner som jag har varit hos och arbetat hos och haft glädje i Herrens gärning samman, ja, då vill det vara en helt annan sak. Då kunde jag säga, ja, han kände jag och han har jag sorg kär. Men de kände Jesus, de hade omgås med honom. Men det var först då de kom upp på berget avsides alene med honom. Då kände de. Han blev fullständigt förändrad. Och de såg han i hans ärlighet. Och de visste inte vad de skulle säga. Peter visste inte vad han skulle säga. Ja, måske det hade varit bättre att han hade tid. Men jag är glad för det likväl att han sa något. Han sa, det är gott för oss att vara här. Och ja, det är gott att vara avsides, alene och upp på berget samman med hemmen. Vem kunde säga ande? Jo, det har du rätt, Peter. Låt oss göra tre tabernakel, en för ham och en för Moses och en för Elias. Nej, där kom du dåligt fra dig, Peter. Gud ska lade dig vite att det är inte något tabernakel för Moses och Elias samman med Jesus. Nej, där kom en skugga och där blev Moses och Elias fjärna. Och där de vaknade upp, de sa in utan Jesus alene. Och där blev han för dem större än någonsin det var. Glömte de detta där? Glömte de det? Alldeles inte. Johannes, då han skrev sin bok, han skyndte sig att fortälla oss. Vi sa hans härlighet, den härlighet som en enbarn son tar från sin fader, full av nåd och sanning. Det är vad Johannes säger om Peter. Han säger, och vi var egen vittner till hans härlighet, eller ordet är majestät, alene med Herren. Och när han blir stor för vår hjärta, så må Gud i sin nåde göra den lilla stund som vi ska ha samman i dessa dagar, en stund där vi är avsides för att lära hans hemligheter att känna. Avsides för att vila vår själ i hans välsignade närvarelse. Avsides för att bliva tröstet i all vår sorg. Avsides för att beda att komma fram för ham i bön och påkallelse. Och avsides, så att vi må se här. Att allt det andet må bli utelukket. och att vi kan se Herren i all hans härlighet och glädja oss och fryda oss i honom. Då vill dessa dagar icke vara förgäves, och det tror jag att Herren vill höra vår bön, och att han vill således vara ibland oss och väga kväg våra hjärta. Må Herren så välsigna sitt ord och hans namn.